Förra veckan så besökte jag Skänningeanstalten utanför Mjölby. På Skänningeanstalten finns ungefär 230 interner och där jobbar 150 anställda. Här inne finns också något väldigt unikt, och det är att det finns en klosteravdelning. Det är Europas första fängelsekloster. Just nu bor där 12 män med väldigt långa fängelsestraff. Jag önskar jag kunde beskriva det här stället. Det är svårt att göra det, men om jag säger att det var ungefär så här stora killar. Med ytterst få ytor på sin kropp som var fria från tatueringar. Men klädda i mysbyxor och med tidegärden under armen där de gick. Alltså en bönbok. På klosteravdelningen så avtjänar de, efter att först ha gått igenom en ansökningsprocedur som är oerhört ambitiös, som effektivt sorterar bort alla som söker en bekvämare miljö innanför murarna för att avtjäna resten av sin straff. De sorteras bort och hit kommer man efter en lång prövning. Sällan har jag mött så mycket kärlek som den här dagen. Sällan har jag blivit kramad så mycket och så hårt som den här dagen. Framåt eftermiddagen så gick jag runt med en av de här männen i klosterträdgården som han skötte. Och så frågade jag lite grann om hans framtidsplaner. Han drog lite grann på det, men efter en stund så sa han: jag vill bli pastor, sa han. Jag svarade att jag trodde att han skulle bli en underbar pastor. Att hans erfarenhet skulle kunna komma att hjälpa oändligt många människor som hamnat i mörker och som behöver sällskap av någon som har varit i det mörkret och som vet att det går att överleva. 3 gånger om dagen växelläser de här männen saltarsalmer och ber. Jag var med på bönerna, vi bad tillsammans, vi läste Bibeln, vi pratade och vi åt. Och innan jag gick så höll en av dem ett tal till mig i kapellet. Och så överlämnade han den här ikonen som jag fick som en tackgåva som de själva har tillverkat. Jag undrar om det finns någon mer ikon i världen som har kriminalvårdens logotyp på muren, vilket det är här. Och jag tycker att det är hedrande för kriminalvården. Jag vet att det råder lite olika uppfattningar om ikoner i det här rummet. Vanligtvis är det ingen stor sak i mitt liv heller. Men den här vackra ikonen, den ska hänga på en hedersplats i vårt hem. Och jag tillhör dem som hellre hänger upp en Kristusbild än en platt tv, om ni frågar. Den ska hänga där som ett minne om att Kristus bor överallt. Att det inte finns några rymningssäkra platser någonstans i världen i den bemärkelsen att Kristus alltid kan rymma in i de världar vi tvingas ibland skapa för att vi inte kan hantera vår frihet. Att Kristus obehindrat tar sig över alla rymningssäkra murar men åt andra hållet, och att Kristus kan göra fängelser faktiskt till andliga fristäder. Också våra fängelser. Matilda har idag läst en av långfredagens texter. För vilken gång i ordningen, bara i den här kyrkans relativt korta historia, vet jag inte. Och före oss så har människor mötts just den här dagen och läst samma berättelse igen och igen och igen. Och så ska vi fortsätta. Det förunderliga med de här stora bibliska berättelserna, det är att de aldrig blir gamla och faktiskt aldrig heller förutsägbara. Trots att jag följt de här bibelberättelserna sedan jag själv var barn, så händer det ju nästan vid varje ny läsning att man lägger märke till någonting som man tidigare inte har sett. För sa vi att en text blev levande. Det är precis det som händer, men jag skulle vilja justera det uttrycket lite och säga att det som händer är kanske att ord som funnits där hela tiden plötsligt får med mitt liv eller ditt liv att göra. Hur kan det komma sig att man inte tidigare har lagt märke till det man plötsligt tycker att man ser stå där så tydligt? Jag tror att det handlar om våra erfarenheter. Bibelns texter svarar mot djupt personliga erfarenheter i våra liv. Och innan vi har gjort de erfarenheterna så kan vi inte fullt ut ta till oss det som står där. Vi kan läsa, vi kan lära oss texter utan till, men så gör våra liv någon slags plötslig gir ut i ett landskap vi aldrig trodde att vi skulle hamna i. Och så upptäcker vi att nu når oss Guds ordet på ett sätt som det inte har gjort tidigare. Min egen upptäck börjar egentligen med en enda fråga. Den fråga som Matteus har med, men som där svaret på den frågan egentligen inte finns i dagens text, men i Matteus variant av den. Det är frågan, vad är det Jesus klagar över på korset? För han ropar ju ut sin klagan, så var i består hans smärta? Och så såg jag att trots att Jesu kropp var sönderstucken och misshandlad så vädjar han inte om smärtlindring. Jag såg att han heller inte ropar efter sina lärjungar och undrar var deras lojalitet tog vägen. Utan i det yttersta av mänsklig utsatthet så är hans rop riktat till Gud. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och så ser man det så tydligt. Det värsta i livet är att bli övergiven. Mycket annat gör fruktansvärt ont, mycket annat är plågsamt, men jag tror att det värsta nog är att bli övergiven. Ropet som stiger här är inte enbart långfredagens rop. Det kommer också ur Saltaren, närmare bestämt den 22 salmen som Jesus citerar. Och igår kväll så läste vi hela den här salmen i skärtorsdagsmässan i Säve kyrka. En ohyggligt stark text som vi läste växelvis. Som börjar så här. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Dock är du den helige. Till din tron stiger Israels lovsång. På dig förtröstade våra fäder. De litade på dig och du kom dem till hjälp. De ropade till dig och blev räddade. De litade på dig och du svek dem aldrig. I inledningen till den här långa salmen så står det att det här är en salm av David. Och det är naturligtvis Davids egen situation som tecknas här. Alltså en av alla oss. Men det är också en profetisk salm som århundraden senare ska komma ur Jesu torra mun när han hänger på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och det jag också såg igår kväll, det var hur hela den här långa salmen, som ju är ett nödrop av en människa i yttersta utsatthet, hur den slutar. Här finns en enda mening som i salmen är riktad till kommande släkten, eller som det står, ofödda släkten. Alltså alla vi som ännu inte var födda då. Och salmen slutar med orden, ty du grep in. Fyra ord. Ty du grep in. Jesus uppfyller det rop som var vårt. Före oss, före honom och efter honom. Och aldrig anade väl David när han bad sin förtvivlade bön den gången att de orden skulle ropas av Jesus på korset. Jesus som är igår, idag och imorgon. Jesus som är alla tempus samtidigt. Läser man det här smärteskriket som psalm 22 är, så möter man en människa som har blivit avklädd all sin mänskliga värdighet. Jag är en mask, säger han, inte en människa. Han vittnar om hur Basans tjurar skockar sig omkring honom. Han finner att han själv rinner bort som vatten. Han skriver hur hans hjärta smälter i hans bröst. Övergivenheten tycks vara sammansatt av tre upplevelser enligt psalmisten. För det första, jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men jag finner ingen ro. Ändå är det till den Gud som han känner sig sviken av, som han nu vänder sig. Men du, Herre, dröj inte långt borta. Du, min styrka, skynda till min hjälp. Vänder man på det, så skulle ju bönesvaret vara då och nu. Att Gud vore nära. Att Gud svarade på våra dagliga, vardagliga rop. Och att Gud gav oss ro i varje timman när ron sviker oss. Och så slår den. Allt detta har hänt genom Jesus Kristus. Genom hans korsdöd. Ty han grep in. Det är den profetiska dimensionen av långfredagen och av den här salmen. Avståndet är upphävt. När Paulus talar inför människorna på Areopagen, där Johannes förkunnade några söndagar sedan, de som dyrkar en okänd Gud, så är det bland annat det där avståndet mellan Gud och oss som han betonar att det nu är upphävt. Han är inte långt borta från någon enda av oss. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Rakt in i det där oerhörda tomrummet efter alla böner, vardagsböner, det dagliga livets böner som tycks obesvarade, ohörda, säger Jesus: om ni ber om något i mitt namn så ska det bli er givet. Oron som berövade oss vilan, rakt in i den, säger Jesus: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, så ska jag skänka er vila. Problemet är ju att det här kan låta så enkelt. Men det ska inte förenklas. Det är det här mina nyblivna vänner på Skänningeanstalten har upptäckt. De är kvar i sitt fängelse. Men de lever där med en inre frihet, därför att de lever i Jesu sällskap. Och då är inget fängelse plötsligt helt slutet. När Jesus hänger på korset övergiven, så är våra liv såna som de blev, naglade fast vid hans liv. Och det är oss Jesus företräder. Och Jesaja skriver: han var som en som man döljer sitt ansikte för, så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor la han på sig. Och lite senare: genom hans sår blir vi helade. Det här är svåra ord med tanke på att vi fortfarande lider. Och ändå är det här djupast sett de mest tröstande ord som finns. Det helande som finns i Jesus sår, i Jesu korsdöd, är inte begränsat till att avhjälpa enskilda skador. Helandet i mötet med Jesus är någonting mer, någonting större. Det innefattar allt i våra liv. Dessutom alla i våra liv. Därför att runt en lidande människa så finns alltid närstående som kan vara hur friska som helst. Men så länge någon man älskar lider eller kämpar så är man själv i behov av hälsa, sin hälsa till trots. Och det här blev så klart för mig när vi gick runt på eftermiddagen i klosterfängelset och tittade på de här killarnas rum. Jag plötsligt såg de här bilderna av barn. Små barn som hade sin pappa där på 14-15 år långa straff. Och så insåg man att det är många som behöver hälsa, det är många som behöver läkedom. Jag är inte så säker på att Jesu lidande ska förstås så att det med automatik befriar oss från allt som plågar. Jag tror att det är större än så. Redan vetskapen om att någon har varit där jag är just nu, där jag befinner mig, redan den vetskapen är läkande. För kanske är just känslan av övergivenhet, den som redan ett litet barn kan känna, den värsta verken i livet. Ensamhet kan göra fruktansvärt ont. Jag tror med skriften att Jesu hand kan bota den sjuke, den lidande. Jag tror också med skriften att Jesu möte med varje människa är unikt. Det går att läsa evangeliernas underskildringar, finna djup tröst i dem. Utan att exakt det som händer, hände i mitt liv. Också vårt möte med Jesus är unikt. Därför är långfredagen viktig. Det är viktigt att inte springa förbi den i glädjen över att vi så att säga har facit i hand. Bilden av den lidande gör något med våra liv, betyder någonting. Även om vårt lidande tycks kvarstå. Jag tror att det har med den brutna ensamheten att göra. Längst ner, när allt var svart och tomt, mötte vi någon som delade och på ett sätt skingrade vår ensamhet. Någon som gav oss modet att leva tillbaka. Eller med orden i psalm 22. Ty han grep in. Jag ska avsluta med en bild från ett annat fängelse. Rannsakningsfängelset i Berlin Tegel år 1945. Både Urban och jag har läst den där stora biografin om Dietrich Bonhoeffer. Och här satt han, teologen som var dödsdömd för att han hade planerat ett attentat mot Adolf Hitler. Han satt här innan han hängdes naken klockan 6 på morgonen den 9 april 1945 i koncentrationslägret Flossenburg. Han var då 39 år gammal. I sina brev till fästmön som heter Maria från Wedmeier så skriver han om de anfäktelser han hamnar i fängelset. Och då ber jag er observera att här pratar vi om en påläst, trygg och fruktansvärt modig teolog. Ändå hamnar hans liv och hans tro i gungning i cellen. Han understryker att anfäktelserna varken har fysiska eller psykiska orsaker utan att de bara kom och att allting i hans liv gungade. En av hans föregångare i cell nummer 92 där han bor har skrivit på väggen. Och det där ser Dietrich Bonhoeffer när han mår som sämst och går fram och tillbaka dagarna i ända i cellen. Så varje gång han kommer till den där väggen så ser han att det står om 100 år är allt över. Detta som hans tidigare medfånge hade skrivit som ett sätt att hantera sin ångest och sina upplevelser. Bonhoeffer menar att Bibeln ger ett annat perspektiv. Och så söker han sig, som han hade gjort hela sitt liv, till Saltaren, till Jesu egen bönbok som han understryker. Och det är två perspektiv i Saltaren som han klamrar sig fast vid. Det första är ur psalm 31, där han citerar I din hand ligger mina dagar. Och det andra ur psalm 13. Herre, hur länge? Frågetecken. Nej, den kristne kan inte drömma sig bort till evigheten, menar Bonhoeffer. Han måste som Kristus helt och fullt smaka jordelivets min Gud, varför har du övergivit mig? Bara när han gör det så finns den korsfäste hos honom, och han är korsfäst och uppstånden tillsammans med Kristus. Och från sin cell med dödsdomen rusan emot sig så skriver han ett av de sista breven till sin fästmö och skriver: livet här får inte upphöra i förtid. Slutcitat. I antiken trodde man på en Gud som löste alla problem. De antika dramerna hade ofta på slutet att man sänkte ner en bild i den sista akten. En bild av Gud som löste alla problem. Han kallades den maskinella guden eller Gud från maskinen. Långfredagen berättar att kristen tro inte känner någon sån Gud. Gud löser inte alla våra problem. Gud är Immanuel. Vi tror på Immanuel, Gud med oss. Den kristne möter samma verklighet som alla andra, men aldrig ensam, aldrig övergivet. Och det är sant, ända in i mörkaste fängelsecell. I Kristus har maktlösheten en gång för alla mött en starkare kraft, nämligen kärleken. Det här är ingen önskan. Detta är inte en vag förhoppning. Det här är ett fullbordat faktum. Det är det här som spikas fast på långfredagen. Det är ett fullbordat faktum. Oavsett hur våra liv blir, oavsett hur det må kännas ibland, så slutar det där med de där fyra orden. Ty han grep in. Amen. Vi ber. Gud, jag vill be dig för den som idag känner sig ofri, som har fastnat i mörker. Herre, låt din ande lysa på att du är där. Att du har varit ända längst ner. Att inget mörker är mörkt för dig, utan att ditt ljus har träffat in i minsta vrå av våra liv. Tack för att du grep in, Gud. Att du har gjort det en gång för alla. Och att det gäller också oss och våra liv i befintligt skick. I Jesu namn. Amen.